Ja, du skulle berätta lite om tyska klockorna.
Ja.
Spela lite sen också.
Det ska jag gärna göra. Och uttalet är tyska klocko. Y uttalas som i där och Vingåker och Ståker i
släktskapen med när. Nej, nej, inte Närke skulle jag tro. Alltså tyska och så klocko.
Det är bestämt från pluralis. Klockorna. Det heter flicko och ygo och klocko och så vidare. Den här tyska klockor, det är en polska som spelades i förstämd fjol. De kallade det också för trollstämning. Och det finns väldigt mycket berättelser om den där fjolens just stämningen. Det skulle vara märkvärdigt. Sådana där det finns tyska klockor. De finns ifrån Skåne upp till Dalarna, det där. I den här stämningen SIS AEA. Och i Skåne kallas det, som du vet, Stenbockslåta. Mm. Och det är gymnasiebataljmålningar. Magnus Stenbock lyckades besegra danskarna i slaget vid Helsingborg 1710. Och det har satt sina spår i folkmusiken. Men i Halland och närliggande landskap, jag tror i Bohuslän, så kallas de för skams och hins eller fanspolsk. Mm. Förlåt mig, jag är lite rostig i halsen. Och det är ju inte så märkvärdigt att de förväxlade näcken med fan och hin, för att näcken tog de ju, och då vet vi ju hur det gick, då drunknade de. Och det var det hade med fan eller hin att göra, det är givet. Och inte bara det, utan att de ansåg folk så där när de spelade en sån här polska att den var särskilt krokig och svår att framföra, och då kallade det för näckpolsk, för det är det man skulle lära sig. Skulle man lära sig spela utan näcken, så fick man vistas 7 torsdagsnätter i följd under en bro där en bäck rann fram, och här skulle den där bäcken rinna åt norr, det har du väl också hört talas om. Och det lär Widmark ha gjort. Den stora Widmark, när han var 11 år så kom han i lära av Svinstue Fredrik. Det var en trollkarl, en mycket, mycket märklig man. Han kunde bland annat skaffa tillbaka tjuvgods och annat. Jag kan berätta om honom i något annat tillfälle. Men han stal först det där tjuvgodset, och så sen var det, hade han ju ganska lätt för att träffa det tillbaka. Allt nog den Lindroth heter den här, finns vis över Fredrik. Han hade Widmark att sitta 7 torsdags nätter och var vid morgon. Och kunde det inte hjälpa, det fick man inte lära sig när man väntade där vid den där bäcken efter 2 eller 3 nätter, så brukade det hjälpa vad man offrade till näcken, en svart katt. Det fanns, det skulle inte finnas ett hårstrå på den, eventuellt en svart höna. Och jag vet ju inte hur det var med den August Widmark som 11-åring, om han hade råd och möjligheter att offra till näcken. Men i Sörmland skulle jag ju tro att Widmark var den sista spelmannen som haft näcken till läromästare. Och som jag nämnde så var det hans svinstue Fredrik, det var hans morbror prövade systersonens kärlek till musiken genom att låta den där fattige pojken sitta flera nätter under morgon och bo. Han hade gått på den här August Midberg, för pappa var klockare i Östra Vingåker.
Jag frågar en sak. Hur långt fram i tiden tror du att den här föreställningen fanns hos spelmännen? Det här är Widmark till exempel, senare generation, och klart spelmän av idag. Jag tror kanske inte man kan lära sig spela av näcken, men hur långt fram tror du tiden att föreställningen fanns kvar?
Jag tycker ju det är väldigt roligt att den fanns ju kvar, men då skrattade det givet åt det. Liksom, du och jag tycker det är intressant ur folkloristisk synpunkt och så där. Jag nämnde ju, pratade om Smeens Axel igår, och han trodde ju givetvis inte på det, utan han berättade det med glimten i ögat. Och Men det här vidskepelsen, förstår du, och det har jag tydligt bevis på i min egen barndom från norra Småland. Att, att de sköt efter häxor till exempel på skärtostan och på påskafton. När påskafton kom de ju tillbaka igen. Och sådana ting. Och att de hade väldigt, väldigt konstiga saker för sig med döingar och sånt där. Men hur länge det kan jag inte säga. Det beror väl på vilken trakt. För en del trakter levde väl vidskepelsen kvar längre. Och jag skulle ju inte tro att kristendomen är fullt genomförd än uppe i Lappland till exempel. Vad tror du själv? Med det här, med sådana här ting.
Har du någon uppfattning om varför det kallades just för tyska klockorna eller tyska klockorna?
Jo, det kommer jag till. Det är den saken är alldeles givet. Och det, jag kan ju bara ta fram fjorden, ska du få. Jag nämnde förut att det här stenbokslåtarna, som det kanske är det kollektiva namnet på dem här, det kallas i sömna för tyska klockor. Och kyrklockorna i tyska kyrkan här i Stockholm klingade på de lösa strängarna enligt det här. Sis A I A. Jag har inte kollat det, hur det är, men det ska väl vara lätt om det är så i våra dagar. Det låter ju väldigt kyrkligt och väluppfostrat kan vi väl säga, men det hindrar inte att de här låtarna från Sörmland är förknippade både med spelmansextasen och hinhåle och näcken. Det här, du har ju också hört det med den där spelmansextasen, att om spelmannen kommer riktigt i farten och så hade han svårt att sluta. Och det dansande blir som förhäxade och drog med spelmannen i spetsen till närmaste vattendrag. Och den näcken tog dem. Jag tycker ju att det är ingenting annat än i våra dagar att skildra spelmansextasen. Och den kan ju ta sig sådana olika uttryck. Och det har ju väl tydliga exempel på ungdomen och den moderna musiken. Det kanske är en avläggare utav detta. Om man ska berätta lite grann om det där Vilmark, så var det en märklig person. Han var skygg och tittade i marken. Han kunde inte, som Smeds Axel sa, han kunde inte se folk i ygo. Ja.
Och det här har du hört av Smeds Axel?
Det har Smeds Axel berättat, ja. men det var det vittnades aldrig, inte allmänt. Att det var en märklig man som precis hade gett sig musiken i våld. Han var väl en dålig lantbrukare, gick omkring och lärde folk att spela den första musiklära. Och det där att han var så konstig, det lär jag ha berott på att han och så Svinsture Fredrik en gång skulle ha reda på ett döben från en döing på Vingåker kyrkogård. Och enligt en annan makaber berättelse så skulle de väcka upp en döing, en gast således. Och det gjorde de, de lyckades med det där och fick det där benet som de sedan använde till stränghållare. Men när de sedan skulle lägga tillbaka den där dyngen igen, så fordrades det en ännu längre och kraftigare besvärjelse. Och det var då så sägs det att Vidmark fick sig en snyting, så att han blev halvtokig. Den andra Svinsture Fredrik, han blev helt tokig, sa Smeds Axel, och han hamnade på hospitalet och i Nyköping och dog där. Så det är alldeles förbaskat farligt att syssla med sådana här ting. Och det varnar jag för Vidmarks lärjungar i våra dagar att syssla med andebesvärjelse. Den som har bäst skildrat det här och den version jag nu ska spela efter den version av Tyska klockan jag ska spela, det är upptecknad av A.P. Andersson som var skollärare i Berga. Han var född 34 i Länne sin ärke och han var folkskollärare i Berga i Vingåker till 1882. Då flyttade han till Norrsunda i Uppland är det väl. Och det verkade han som klocka och folkskollärare. Och han dog 1914 och var en synnerligen gedigen musikutbildad karl och präktig på alla vis. Men han hade drabbats av en svår sjukdom som det värsta som en fiolist kan drabbas av, och det var legonsreumatism. Och hans dotter var lärarinna i Huddinge och henne träffade jag 1933. Och han efterlämnade en väldig massa fina böcker från folkskolans barndom. Och hon talade om att fadern hade varit en skicklig musiker i sin ungdom och spelat stråkvartett och var en skicklig pianist och att han hade studerat harmoni för Josefsson. Och han tecknade upp 59 låtar från Vingåker, och som du vet har vi benämnt det för att han skickade in det 1880 till Svenska Musikaliska Akademins bibliotek. Och det talade han just om att han hade i 15 år fungerat som fiolspelare på folknöjen, bröllop etc. tillsammans med August Widmark som dog 1878 med fiolen i hand, står det. Det är ju ganska rörande i sin lilla stuga. Numera är det sällsynt att få höra en äkta och god folkmelodi sedan handklaveret utträngt fiolen och sänker sång och folkvisan, klagar A.P. Andersson 1880. Och det gjorde Rosenberg också, stora folkmusikupptecknaren i Floda 1823-35. Och det gör vi nu när vi är ute, att vi är alltid ute för sent. Sen var det en annan som också spelade tiske klockor på sitt vis, och det var Carl August Lindbom från Reimyr, och han kunde trolla förstås. Den August Lindbom, det var en i motsats till Widmark så var det en riktig suput och en råbarkad rackare som medvetet ställde till bråk och lurade folk. Han hade en konstig stråk. Det var en käpp som var, och i den övre sidan hade han övre delen hade han ingridit med svavel, och så det var en syr instucken där i, och när han hade slutat att spela så kastade han stråken upp i taket, och det var inte så högt upp i taket, och då fastnade stråken. Och så glödde i det där skumma, mörka rummen så blev det ett sken utav det där svavlet. Och det gjorde ju ett väldigt konstigt intryck. Och sen hittade han alltid på i de här gamla stugorna, förstår du, så kunde han ju hitta en planka som inte var så stadig på golvet. Det kunde ju ligga lite ostadigt då. Och det hade han en näsa för, den här August Lindbom. Och han stampade på den där plankan så att skänken eller bord och sådär blev skakade. Och då dansade det ju. Då dansade ju när det skänken, det behövdes inte mer. Eller han kunde till i förväg ha satt ihop stolsbenen med vanlig svart sytråd som inte syntes, så ryckte han i dem. Det. Sådana där konstiga saker. Jag skulle ju tro att en stor del av det här spelmännen, det lät medvetet folk prata om att han är väldigt skicklig, den där. Han har nog läst och spelat utav näcken och så. Och så kunde det utav det allra minsta lilla anledning bli en. Av en fjärde kunde bli en höna. Tror du inte att det kan gå till på det där viset?
Du tror att de skulle bli mer eftersökta som spelmän på festligheter?
Ja, givetvis. De fick ett det fick större rykte, förstår du. Och i sådana här vidskepelsdagar som det då var det. Det här A.P. Andersson, den där skolläraren som ju var en upplyst man, han säger att tiskeklocko är gehörspelarnas praktstycke, och om en spelman kunde utföra det så var det ett bevis på mästerskap. Och det tycker jag ju inte, för det finns polska och låtar som är betydligt svårare än den att spela med. Men det är knäppningarna som gör det, och omväxlande pizzicato och arco. Och så säger han om Widmark att han har aldrig hört någon människa spela det där stycket tyske klock och så som Widmark gjorde det. Utom sin förträffliga ton som Widmark kunde framlocka ur sin fjol, så var det en egen klang som satte liv i alla. Och som då tyska klockorna klingade från hans fjol måste alla dansa. Och dock var det en sädeles grav som han spelade den låten, och egentligen skedde det inte förrän han mot slutet av ett gille blev mer än vanligt upprymd, står det tydligt. Och det hände att han varierade stycket, och det är ju inte något så ovanligt, för det gör ju alla storspelare. Och sen så säger han att jag har försökt att sätta det noter ungefärligen som det lät, så. Men att helt kunna återgiva det som jag några gånger hört det spelas av Midmark är för mig omöjligt. Och det skulle jag tro också, när spelmannen kom i riktig extas och sådär, så kunde han lägga till några takter här och variera stycket. Men det här A.P. Andersson säger, om Widmark, det tror jag att det är inte bara, det har jag inte hört, det är inte bara A.P. Andersson som säger, utan även Widmarks lärjungar Per-Johan Hischö och Karl-Erik Helin och Smeds Axel, det var, som jag nämnt om förut, det var fullt överens om att det fanns ingen som var en sån mästare som Widmark. Och ändå till det yttersta, nu kan jag inte säga när han dog, men det fanns en gammal brevbärare, fiskhandlare och annat som tillhörde, jag ska skaffa ett tydligare data sen om du vill ha, han heter Axel West. Han spelade tyske klocko på ett mycket märkvärdigt sätt, så att han knäppte först så här. Men istället för att ta med stråken på strängarna så tog han och slog så här. Så. Och fort. Så att det blir på locket här, så slog han således med forsen här på locket. Och det var en omild behandling av fjolen. Så istället för det så spelar jag på det här viset. Istället för att slå så.
Men vill du spela hela?
Jag ska spela hela helsen så strax. Men det var en märkvärdig, den här västen till att kunna spela. För att han kunde spela konstigt nog så här, och ha fjolen bak på nacken. Och jag förvånar mig över hur det kunde gå till. Men det var väl någon sorts akrobatik också. Och jag vill betona att det skedde nog, som sagt, vad vet gillene, när det var mer än vanligt upprymda. Åtminstone kan jag vitsorda det i frågan om Väster, för han föraktade inte en sup. Och han spelade det när han hade fått några riktiga. Nu ska jag ta och spela tyske klocko här på. Hur du kan stänga av. Ja, då ska jag försöka spela tyske klocko. Sådan den där har spelats utav August Widmark. Och den är upptecknad, som jag sa, efter A.P. Andersson i Berga skolan där. Och den finns ju ett otal varianter. Men den här varianten är intressant så tillvida att det är en sörmländsk variant och så den spelades i Sörmland. Och just den här benämningen finns ju inte i något annat landskap. Det ska vara typiskt just för Sörmland, speciellt då för västra Sörmland. Stämningen. Ja, som jämförelse ska jag ta och spela Tiske Klokko som en av Widmarks lärjungar spelade det, och det var Karl-Erik Lind. Utav de tre som jag har tecknat upp efter de tre lärjungarna så var det bara Karl-Erik Lind som kunde spela Tiske Klokko och överhuvudtaget stämma om fiolen på det här viset. Och det är på det här sättet. Det skiljer sig en hel del, men att det är samma. Karl-Erik Lind, han sa att Widmark spelade Tiske Klokko på det här viset. Men då tror jag ju mera på A.P. Andersson, för han var ju en mera musikaliskt bildad man.
Ja, du spelar efter noter, men det är alltså din egen upptäckning.
Det är min egen upptäckning, och jag gjorde det omkring 1934 eller någonting sådär. Det var ingen dålig version det här, tycker jag.